Är alla redo? Vi rullar så alla. Då börjar jag räkna in. 1, 2, 3. Välkommen tillbaka till Gestalts julspecial. Och idag så har vi mig, Fredrik. Vi har de gamla vanliga gestalterna. Maria, Dubbelmartin har vi också. Också Benjamin. Men vi har en gäst också som kommer att vägleda oss i det här spelet vi ska spela. Det är nämligen så att vi tänkte spela The Troubleshooter. Ett nytt, eller relativt nytt, svenskt spel som har en speciell spännande layout och känsla. Och eftersom det är på engelska, och då kan ju regler vara lite kluriga för oss som inte kanske är så bra på engelska. Så därför har vi ju faktiskt skaparen själv med oss, Christer Sundelin.
Hurra!
Välkommen till.
Hallå! Kul att vara här.
Vad är detta för någon typ av spel, först och främst?
Det är ett äventyrsspel till att börja med. Det är liksom det där sortens spel där man går ut på äventyr och upplever häftiga saker. Det är baserat på belgiska och franska seriealbum. Alla som har läst Spirou och Tintin vet exakt vad det handlar om. Det har även små inslag av typ Helgonet på tv, Lupin the Third och en massa andra saker.
Och du är ju en speltillverkare. Du har gjort även andra spel. Vilka har du på din CV?
Som spelskapare så började väl det hela med att jag kom in på Neotech, den första utgåvan, en gång för urlänge sedan. Var med och skrev på Eon, gav sedan ut Västmark på eget förlag, Skymningshem, Andra Imperiet. Kom tillbaka på Eon i samband med Eon 4, ett litet snäpp. Och sen var det, blev det Järn och Hjältarnas tid.
Nu vet jag att Benjamin, som är en sån Eon-fan, han har ju nu startstruck så att han har trillat av stolen här.
Men han sitter upp, ser det ut så.
Jag har lite koll, för jag har läst alla första sidorna sedan många år tillbaka på Eon-böckerna.
Och jag har ju pratat med dig tidigare, Christer, och du berättade ju att du skapar spel som du själv vill spela, så du vill heller inte helst inte vara spelledare, du vill ha spelare.
Jag vill jättegärna spela mina egna spel, det är därför jag skriver dem.
Ja, och vad var det som då du försökte få in i detta spelet då, för att vad var det du just ville spela med detta?
Alltså jag älskar de här belgiska och franska serierna. Jag liksom har samlat ihop dem där i högar sen jag var liten pilt. Och alltså, jag saknar den sortens äventyr i rollspel, utan antingen är det ofta typ så där gå in i en dungeon och köta allt, eller så har man ångest, eller så är det mysterier, men det är liksom aldrig den där sortens glada äventyr där man bara går ut på äventyr för att det är kul liksom. Där man välter omkull en skeppsmodell och hittar en skattkarta i masten liksom, det, och sen bara följer efter den. Den sortens rollspel jag har saknat. Så jag har tänkt på det liksom ganska länge. Liksom. Och nu kom ju Kobolt förlag ut med massa nyutgåvor av alla Spirou-serierna. Så då kände jag att nej, men det här måste göras något av. Och så gjorde jag det.
Mm. Och du och jag är ju lite, så här, lite äldre än de andra som är här med ikväll. Och vi hade ju inte så mycket roligt på tv på den tiden. Det var såna här tjeckiska dockfilmer. Och, så det här var ju vår tillflykt till något tecknade spännande äventyr.
Ja, men lite så. Jag menar, det fanns inte så väldigt mycket serietidningar heller för den tiden. Liksom, Atlantic förlag gav ut Spindelmannen och det fanns några Stålmannen på Carlsen här för mig. Läderlappen också på den tiden. Inte Batman utan Läderlappen. Men annars var det typ Lilla Fridolf och Åsa Nisse. Och hur kul är det på en skala?
När kommer ett Åsa Nisse-rollspel? Det vill vi veta. Men inte idag. För nu ska vi faktiskt ha ett årsittning noll, har vi tänkt. Du ska hjälpa oss att ta fram karaktärer. Vi har gottat ner oss lite grann och kivas lite grann vad vi vill spela för någonting. Men vi kommer tillbaka lite grann till det här spelet och tankarna bakom det. Men ska vi sätta igång, tycker du? Så vi kommer nog vart. För det tar det tid att göra en karaktär i Troubleshooter, eller är det lätt snabbt?
Det är väldigt lätt och snabbt att göra en karaktär. Hade det inte varit för att det finns några män som man ska göra i grupp, så hade du kunnat göra en karaktär på 10 minuter max.
Det låter bra. Om man nu skulle dö. Men det gör man ju inte i Troubleshoot, jag förstått.
Nej, det gör man inte. För det gör man ju inte i Tintin och Spiro heller. Liksom, det är ytterst sällan som någon dör överhuvudtaget.
Och skulle man ha ihjäl någon antagonist så får man 4 poäng på det också, eller?
Ja, det finns en sån regel för det. Man har ju en massa story points som man samlar på sig på hög för att kunna göra förändringar av världen. Och har man ihjäl någon så är det kallt blod. Så det, då kan man bli av med allihopa. Det första man bör göra är att sätta ett tema, liksom vad det är för tema på det här gänget. Vi kan köra det här ungefär som det är tänkt att köras, liksom. Att vi har en bunt med äventyrliga figurer som helst åker ut på äventyr för att det är kul. I stil med just Spiro och Tintin och Yokotsune och Franka med flera. Sen kan man fundera lite grann på de inbördes rollerna, liksom. Man har den som gör något, den som undersöker något. En bunt med muskler som bara bultar upp och tvålar till folk. Någon form av fixare som liksom känner alla och har kontakterna överallt i samhället. Och eventuellt ett antal specialister som är bra på sin sak, typ att köra bil eller flyga eller ta sig förbi larm och låsa dörrar eller vad man nu vill ha.
Att man kompletterar varandra bra så att man har för lika karaktärer kanske.
Eller? Ja, precis. Och den som gör saker ofta är någon slags ledarperson som liksom tar alla andra i slipsen och drar dem framåt. Liksom.
Det har ju vi haft lite svårt för att dra oss framåt. Vi går ofta så sidan och passgång och sånt där. Vilket jag som SL har upptäckt många gånger att man inte riktigt får spelarna dit man hade önskat. Men så är det bland.
Men vi kan sköta oss också.
Kan vi.
Oh ja.
Det kan vi.
Önska är gratis, man får inte...
Men det är jul, det är en tid för önskningar, så att...
Ja, precis. Under de förutsättningarna, vad hade ni tänkt er för saker?
Ska vi köra ett koncept i taget? Vi har ju pratat lite. Är det någon som är sugen på att starta?
Kör du, alltså, Martin, du är taggad. Ja, kör.
Ja, jag är alltid taggad, det är rollspel. Nej, men det vi skrev fram och tillbaka, jag funderar på att spela gruppens muskler då. Och nu har jag funderat om lite just idag. Men min ursprungstanke var att jag skulle spela en boxare. Och jag tänkte att han skulle komma från Algeriet och ha flytt till Frankrike. För att det är en viss invandring över Medelhavet där.
Det är ju det.
Och var kanske alltså, god och glad men gärna slåss. För det tänker jag passar liksom genren på något sätt. Och sen så kanske var lite små ruff i sådär. Ha en liten känsla in på verklighetens bakgator. Där livet lever på riktigt liksom. Inte så mycket finsalong utan mer, inte vet jag. Han har lite kompisar som gör lite små kriminella saker och sådär som man hjälper till med ibland. Men han är kanske inte jättekriminell själv. Sen så hade vi pratat om att han skulle köra lite lastbil också, men det var för att någon behövde en chaufför till viss del här, för någon buss. Det vet jag inte. Men det kan man ju ha som dagjobb, liksom, att man kör lastbil och sen så är man lite boxare på kvällen och sådär. Och sen så hade jag tänkt, en del av bakgrunden var tänkt att han skulle vara ganska duktig på boxas, men då i Algeriet och hamnat i trubbel med någon, jag vet inte om det ska vara någon politiker eller någon maffia eller vad det nu finns liksom så. Och fått lov att fly av den anledningen för att han kanske inte ville ta en läggmatch som han borde gjort eller börjat slåss med någon son till någon maffiaperson liksom så. Och helt enkelt insett att det är nog bäst att ta min väska och sticker över Medelhavet och söker lycka någon annanstans. Så. Men då kan det komma någon, om det behövs liksom en antagonist ur historien så finns det den möjligheten för spelledaren. Att lägga in det också. Om man vill. Så.
Ja, men det tycker jag låter som en cool idé.
Mm. Nästa till rakning. Vad har vi där? Vi kan även ta en kvinna som kanske vill rakas.
Nej, ni kan få börja.
Ja, då får jag hoppa då eller något, tror jag.
Ja.
Yes. Jag tänker inbrottstjuv. Även där jag har landat. Nu är det ju Frankrike så att någon direkt aristokrati vet jag väl inte riktigt hur mycket man kan tala om. Men det är ju klart att det alltid finns ett toppskikt i samhället som individen kan tänkas härstamma ifrån. Typ fjärde sonen till någon champagneodlare eller producent eller något sånt där. Som Ja, han är ju inte arvinge, så vad ska han bry sig, så att han kan hitta på annat istället. Är väl min lösa tanke. Och inte fullt lika detaljerad som Martins busschaufför, men ja, nästan.
Mm. Ja, ska jag bryta in kanske där? Jag har en liten tanke som jag har låtit verka fram lite grann. Och det är det här suffering artist, alltså det är en musiker som då är lite sådär brinner för den här lite mer svåra musiken, men också det här med pop och rock som nu kommer på 60-talet. Han är lite intresserad av det. Men han har ju en stor nackdel. Det var ju för några år sedan som han precis innan jul tillsammans med några andra hade en liten fest inne på där man spelade in sina låtar i studio, helt enkelt inspelade i studion då. Och då väckte man fram en rätt så pinsam jullåt som blev en liten hit där runt jul i Frankrike. Och den får han ju leva med. Så han gör ju allting för att tvätta bort ryktet från den här pinsamma jullåten då. Och eftersom det är nu 60-tal så ska ju alla vara med i något band. Så att han har ju en liten stjärnstatus som han inte riktigt är nöjd med, men det gör ju att han kanske skulle kunna få fram det här bandet, så han letar ju efter bandmedlemmar till The Badgers, eller Badgers. Och det är ju så att alla de här banden på 60-talet, de skulle ju heta någonting med något djur, och det ska vara felstavat också, så det är Badgers. Så det är hans här, så han är den här musiken, som är då lite kanske lite svår, men ändå han har lite sån här liten stjärnstatus som han dras med och kanske bland utnyttjar, men framförallt så vill han ju lyckas inom rockmusiken och sneglar kanske då lite grann över engelska kanalen till de här Beatles tror jag de heter. Så det tänkte jag, en liten musiker som då lite har lite svårt med det här med. Kanske lite komplicerad.
Jag flikade in lite här på lite så här on the fly. För att nu fick jag feeling. Det angränsar till det som jag hade tänkt innan. Men nu tror jag att den trillar ner på lätten. Och jag tänker mig att i den där studion då, där Fredrik spelade in den här julhitten, där jobbade en nyfiken ingenjörsstudent. Jobbade där. Och det är min karaktär. Henri heter han. Henri. Och han, nu är han utexaminerad och är ingenjör. Och han gillar att pyssla med amatörradio. Så han har ju, han lyckades vid något tillfälle liksom göra 60-talets variant av en så här piratstreaming på liksom de här lokalradiokanalerna, att liksom tjuvkoppla in sig där och sända en av Fredrik karaktärs konserter. Och han är väl en nyfiken ingenjör helt enkelt, och gillar att pyssla och fixa och trixa med teknik. Och han är en ganska sympatisk och trevlig person, men han hänger egentligen bara med på äventyren för att hans kompisar gillar äventyr. Han själv är inte så äventyrlig, men han hänger med och tycker att det är kul att fixa och greja med maskiner och sånt, så han kommer väl till pass där också på de här äventyren. Men helst skulle han sitta hemma och greja.
Till saken hör just att piratradio är hyfsat stort på 60-talet. Det är ungefär då som piratradion kom till sig på allvar. Det fanns liksom massa piratradiosändare på typ överblivna luftvärnsfort ut i kanalen och på öar och på båtar. De sände ut massa hitlåtar utan någon som helst tillstånd eller royalties till artisterna.
Ja, det är bra. Det låter som right up my alley.
Det låter som rock'n'roll.
Det låter som rock'n'roll. Han är liksom, ja, men det är ett gäng här i vårt lilla kompis gäng, några stycken som är lite så halvkriminella verkar som, och han alltså han är ju kompis med dem. Han tycker inte att det är supertoppen att vara jättekriminell, men lite så där abus får man ju hålla på med. Det tycker jag. Det är Henri.
Ja, men det är väl inte så mycket bus igen, eller kriminellt heller egentligen, det är mest bara bus.
Kan vi ta att vi bor i samma hyreslägenhet eller något sånt där, eller hus och dela, vi kanske har något så här, vi delar lägenhet så man har massa rum.
Som ett kollektiv typ.
Ja, absolut. Mm.
Jag kommer vara journalist och säkert i början av min karriär, så att det är fattigt och snålt och försöka sälja artiklar och det går dåligt helt enkelt.
Mm.
Jag heter Margot. Men jag tänker att jag skulle vara släkt med någon av er andra stackare. Vem ska det vara?
Ja, välj någon som du vill vara släkt med.
Ja, men då är jag släkt med Martins ingenjörsstudent.
Mm. Är vi syskon till och med?
Ja, jag är din stora syster.
Ja, ja, det är perfekt. Det blir bra.
Ja, jag har ju varit gift med Martin, så det är...
Ja, det var en fin tid, Fredrik.
Ja, ja, det var lite krackelerat äktenskap med det.
Ja. I en ett kultscenario nära dig.
Exakt. Mm.
Är det någon som vill träna på gymmet med mig då? Gå i boxningsklubb så?
Det är nog rätt så långt ifrån min karaktär. Han är nog hemma och är svår och verkar fram någon ny hit som ibland kom och ibland kom inte. Så att jag tror inte han är gymkillen.
Jag tror att Jean-Philippe Marchand den tredje definitivt skulle kunna hänga på gym.
Ja, det tror jag också.
Man måste ju hålla sig fit, va? Så är det ju.
Jag är ju inte baxar prylar, så.
Precis.
Vad var det ni hette allihop? Vad hette Fredrik?
Ja, jag har inte hittat namnen. Jag får googla fram något bra passande franskt namn.
Mm. Martin då?
Josef. Josef.
Ah, Josef. Ah. Ah, oui.
Kan ju vara att han tar ett taget namn också, för det gör ju också artister. De ska göra något.
Men Martin?
Josef menar jag.
Han med de stora musklerna. Är han stilig också? Med så här fransk lite mustasch och stora muskler och någon så här keps.
Stilig, han är ju från Algeriet, så han är ju stilig på det sättet, men han är säkert lite tilltygad i ansiktet, så beknäckt näsa några gånger och liksom något R här och där liksom så.
Det är ganska romantiskt.
Lite mer rough än liksom clean cut så.
Så Margot är ju i hemlighet väldigt intresserad av Josef. Men det är ju ingenting som man kan... Ja, det vore väldigt pinsamt att säga någonting om det.
Och så har du en rockstjärna här.
Vad sa du? Jag hörde inte riktigt.
Du har ju en rockstjärna. Skulle du känna det? Det är en
lumpen boxare som har köpt buss.
Men hur ser rockstjärnan ut? Du får väl tala för din sak.
Nej, men han har nog tyvärr...
Rock. Han har gjort en julhit.
Jo, men han ska ju bli en sån rockstjärna. Det är ju där hans hjärta ligger. Så han har nog kanske sån där Beatles-lugg som hänger ner halvvägs över ögonen och lite page och lite svår kostym. Lite tanig han säkert också.
Josef kommer hem och har köpt en tomteluva åt dig. Det är väl dags nu i säsongen. Nu ska uppträda.
Vad tror du om det här gänget? Är det... dags att kasta den papperskorgen direkt?
Nej, jag tror det här kan bli riktigt, riktigt roligt. Jo, det här kan funka riktigt, riktigt bra. Jag tänker att det första äventyret kommer faktiskt börja på ett lite lyxigare ställe. Så jag tänker att det här är liksom det som ni har mer eller mindre sparat ihop till för att ha gjort som tradition att varje år så äter ni en jullunch på det här stället. Inte dyraste grunkan på menyn, utan det är typ egentligen mest bara för att kunna äta lunch på det här stället. Stället är Bazar de l'Hôtel de Ville, som är ett varuhus, alltså ett riktigt snofsigt varuhus, typ Paris motsvarighet till Harrods mer eller mindre, och ligger mitt i smackbang i mitten i Paris. De inte riktigt så bemedlade områden av Paris är de uppe i, vad heter det, förorterna i nordost. någonstans i 19:e arrondissementet eller i Pantana och Bevier, någonstans där omkring kan man tänka mig att den där tanten har sitt hus. Det är hyfsat lätt att ta sig omkring i stan ändå. Jag menar, metron finns ju överallt och det finns ju även lokalt pendeltåg och bussar. Och en stor del av Paris cyklar. Vad är det mer att säga? Det är faktiskt inte väldigt svårt att hitta ett hem om man skulle behöva det. Och det är inte, normalt sett inte svårt att hitta ett jobb heller för den delen. För Paris och Frankrike är just nu en sån där riktig uppgångsfas. Det har varit i 10 år ungefär. Liksom. Det är inte ens ett tecken på att den ska vara en bubbla just nu. Man har fått gjort om valutan från gamla franc till nya franc. På det stora hela så är det full gas på den franska industrin. Jag menar att de har ju till och med fått upp Concorden i luften nu också. Så att hela Frankrike är ju liksom på framgång.
Men visst landade vi på månen också i det här spelet?
Förra året. Tillsammans med Japan.
Mm. Ja, du har tagit lite friheten och hittat på lite grann och ändrat lite i historien så den blir lite bättre för Frankrikes del.
Överhuvudtaget liksom. Det är inte så, jag nämner inte ens Vietnamkriget i spelet utan som i verkligheten skulle pågå i fullt i det här laget. Utan istället tänker jag mig liksom att det här är mer positiv värld rätt ut. Helt enkelt.
Bra val. Trevligt.
Men det fanns ett land som är lite påhittat som var lite sån här badlandet.
Jag brukar kalla dem för Tintinländer. Men det finns ganska många sådana redan upplistade och det finns plats för fler. Det finns en liten diktatur någonstans i Karibien som heter Sanan... Vad var det jag kallade den för?
Det har nog varit statskupp precis nyligen så de har ändrat namn här.
Säkerligen.
San Ariel
var det, ja. Det finns även ett par små furstendömen någonstans inklämt mellan Österrike, Ungern och Jugoslavien. Det ena är ett furstendöme fortfarande, furstendömet Arenwald. Och grannet till det ligger Silverien, som är numera en socialistisk republik.
Mm. Spännande.
Mm. Men tillbaka till er då. Så bygger man rollpersoner då i 10 steg.
Ja, hur gör man det då?
Ja, det första steget är att man väljer en template eller mall. Varje sån mall har en liten punktlista på saker man kan göra. Man ska sätta ett antal färdigheter och välja förmågor, komplikationer och sätta en del spelvärden. Och det är liksom en punktlista som man mer eller mindre följer.
Och det här är då procentuella tärningar man slår på. Och vilken typ av spelmekanik liknas det det här ditt spel? Är det?
Det är väldigt likt en basic roleplaying. Det finns inga grundegenskaper utan det finns bara färdigheter. Det finns abilities eller fördelar som är bra saker. De brukar man få betala story points för att få aktivera. Och det finns complications som man får story points för att aktivera men som sätter den lite i trubbel. Och den ekonomin mellan för- och nackdelar och story points är ganska viktig i spelet. Så det är nästan viktigare än att slå tärningar för, tycker jag.
Mm. Spännande.
Men då ska vi vilja sätta ut våra sådana här procenttal här på lite...
Vi börjar med liksom, vad är det för templates som ni funderar på?
Jag funderar på atleten där, men byta någonting till boxning då. Jag vet inte vad boxning går på, close combat eller något sånt.
Brukar gå på melee.
Ja, för att den har ju inte det, den har ju range combat istället från början. Nej, den har ju melee 65, ja precis. Ja, men jag kanske tar den bara. Elitatleten, det blir ju jättebra.
Tycker jag låter jättebra.
Jag kör då suffering artist rakt av här. Och, men då är det ju inte målarkludd jag ska bli, utan jag ska bli en musiker.
Musikerkludd. Martin den andra.
Mm. Och jag tror jag till och med använde samma ord som står i boken. För jag tänkte att jag skulle vara en nyfiken ingenjör och så heter den Curious Engineer. Så det var ju intressant. Så den tänker jag att jag hoppar på. Mm. Det verkar rimligt.
Jag ser nu, Christer, att jag tycker jag får lite för hög status här. Kan man växla några poäng sådär?
Ja, det finns lite möjlighet att typ flippa det sen nu kommer in på customization.
Ja, men då gör vi det sen.
Ja, jag ska ju vara inbrottstjuv. Tänker jag, eller kattburglar, eller vad man ska säga.
Är det en gentlemannatjuv, eller vad är det för någonting man ska vara?
Det är ju lite åt det hållet jag har tänkt honom i alla fall, ja. I och med att han kom ju ändå från finare familjer, om man säger så. Han kanske inte behöver spara så mycket pengar för att ha råd med den här jullunchen exempelvis, men det kan vi tala tyst om.
Margot, är du journalisten?
Inquisitive journalist, ja. Men den kan jag nog plocka rakt av.
Ja. Vad man gör därefter, som till exempel journalisten då, så finns det en uppsättning med skills på den. Context 75, alertness 65, investigation 65, search 65, subterfuge 65. Sedan charm 45, ja, languages, melee, prestidigitation,
status. Vad betyder det?
Snabbfingerighet.
Åh. Hur gör man för att bli ännu snabbare än sådär?
Det tar vi sen. Status och vehicles, de är också på 45. Och sen finns det en bunt med andra skills i spelet också. De hamnar på 15. Och alla templates hamnar på samma sätt egentligen. 1,75, 4, så blir det 1, 2, 3, 4 stycken på 65. Och sen ett antal på 45 och resten hamnar på 15.
Så man slår aldrig ut en karaktär utan man har sådana templates-karaktärer eller... Lite båda delarna sätt att skapa.
Det finns ett sätt att skapa egna templates också, men då bygger man i stort sett en sån här template. Okay. Utifrån de ramarna då. Plocka 2 stycken abilities. Mm. Och 1 complication. Och var och en har de en liten lista, så för att fortsätta på journalisten så finns det då abilities som been everywhere, empathy, good reputation, investigator, press credentials.
Jag tänker att jag är lite för ärlig, honest.
Och complications då, så har vi då bad reputation, code of honor och honest.
Ja. Men jag ska välja 2 abilities.
Ja.
Kan man ta boxer på en boxer kanske?
Tycker jag låter jättebra.
För det finns ju atlet där man använder när man gör idrott egentligen.
Mm. Och där finns det en judo black belt, men det är ju inga problem att byta ut den mot en boxer istället.
Nej, vi tar boxer, det blir ju jättebra.
Där finns ju även min left hook som är en ganska vettig sak att ha för en boxare.
Det finns ju 3 boxning. Så finns boxer, så finns det boxing champion, så finns det min left hook. Men...
Mm. Och... Boxer och Boxing Champion är ganska kul exempel där faktiskt, för att de kommer i nivåer. Och Boxer är en lager 1 och en Boxing Champion är lager 2. Och tier 1 eller lager 1 och nivå 1, den kräver att du har melee till 65. Det kan man skita i när man gör gubbe, då kan man skita i liksom de förhandskraven som står på listan. Eller på de abilities som står på listan. Boxing Champion står ju inte på listan och den kräver att man har boxer till att börja med. Så det är en nivå 2 ability istället.
Ja, just det. Ja, okej, så för bli Boxing Champion som man först var boxer. Det låter väl.
Precis. Och tanken är sen då att det ska finnas ännu fler på kanske ännu högre nivå. Typ kanske nivå 3, 4, 5 någonstans där.
Jag tar boxer och sen tar jag cheerful. Jag är lite glad.
Complications, så sagt, plockar man 1. Vitality får man ett fast värde i, men det kan ändras om man gör om sina färdigheter sen så småningom när man ska putsa lite och finlira med sin karaktär. Men vitality är ungefär så mycket energi, umf och stryktålighet en rollperson har. När den går ner på 0 så är man ute, och trivs man inte med det så kan man ta ett tillstånd som heter wounded. Det är först då som det flyter något blod egentligen. Utan innan dess så är det typ mest att man sitter med en blåtira och stjärnor runt om huvudet ungefär. Men så fort du tar wounded, ja, det är då som det blir några men av det hela. Då tar du den istället för den mängd skada du får. Och skulle Vitality tar slut igen, så kan du ta Mortal Peril, som också är tillstånd. Den gör egentligen ingenting annat än att nu är ditt liv på spel. Om Vitality går ner till noll på en tredje gång, då är du död. Och det enda sättet man kan dö i en fight. Och jag rekommenderar att man inte försöker, att man inte går på Mortal Peril, för det är en dum idé. Det är inte så att det är svårt att göra en ny gubbe, utan spelet är gjort så att om du blir utslagen och tillfångatagen, så får du massor med story points, så dessutom får du höra skurkens hemliga plan.
Så det kan ju vara något positivt.
Precis.
Ja, men det låter toppen.
Språk kan man välja ett antal av.
Och vi spelar i Frankrike.
Japp.
Det är det tanken, ja.
Alla rollpersoner får franska och engelska från början. Något av dem är modersmål, något av dem är ett annat typ flytande talat språk. Du kan ha brytning på det som du väljer att tala flytande, men något av de två. Du kan till och med ha brytning på båda. Står det sen att man kan välja fler språk, så beror det på att man har languages ganska högt, och då eller någon passande egenskap. Och då kan man höka på sin lista. Och slutligen gear kits. Då får man i allmänhet två stycken från sin template. Eller man får ett val på ett antal stycken, 2-3 stycken ungefär. En av dem är ens signature gadget. Mm-hmm. Den kan man normalt inte bli av med under sitt äventyr.
En kikare i form av två flaskbottnar.
Typ. De är liksom alltid med.
Vad har man dem till? Eller är det sån här som man får styrka av? Eller vad kan man...
Alla gear kits ger någon form av bonus i en situation. Så liksom en kamera ger liksom en bonus på att dokumentera en plats, till exempel. En bil ger en fördel på att ta sig fram någonstans. Men de kanske inte alltid är tillgängliga om man inte väljer en sån signature gadget, för då finns de alltid i närheten, så att säga. Det finns en hel jättelång lista med gear kits på... i kapitlet Equipment på sidan 108. Och det finns en lång detaljerad lista på sidan 117. Och har man då de där roliga gearcardsen som vi också ger ut, så kan man ju välja något därifrån också.
Ja, för det är ju rätt så mycket vad jag har sett här, att det finns ju mycket lullull runt omkring. Framförallt de som backade fick ju en hel uppsjö med spännande saker. Berätta lite grann om dessa, Christer.
De grejer som fortfarande finns, de som finns i butiker då, våra specialtärningar som är snygga och röda. Och har markerat på de sexsidiga tärnorna siffrorna 4, 5 och 6. Så att man lätt kan
varför
se...
Varför har man dem? Är de speciella, de slagen? Eller varför har man märkt?
Ja, man slår dessa tärningar med ett antal tärningar. Och 4, 5, 6 ger en poäng skada. Så om man kan se dem, så är det mycket lättare att skrapa ihop just dem. Och vi ser, okej, det var en 4, en 5 och en 5. Bra, då har vi 3 poäng skada. Mm. Och sexorna är, de exploderar, så slår man en sexa, så slår man en tärning till och lägger till. Och därför har den en liten explosionssymbol på sig.
Ah.
Ska vi se, det fanns ju förstås också passet. Det finns ett nödpass som man kan ladda ner från sidan, som är ifyllningsbar pdf. Men man kunde även skaffa då det riktiga passsättet, som är 3 stycken små häften där du skriver i spelvärlden på ett uppslag och persondata på ett annat uppslag. Och sen är det liksom 32 sidor där man kan stämpla passstämplar och skriva små notiser på.
Ah.
För att förflänger man omkring i hela världen på alla äventyr, så måste man ju ha ett pass. Och det är klart att rollformuläret blir ett pass.
Mm. Visst hade du hittat några stämplar på någonstans, Christer, man kunde köpa till, alltså från någon leksaksaffär med massa stämplar över hela världen.
Det
är lite sugen på när jag såg på någon sida. Liksom.
Ja, jag hittade dem faktiskt på Amazon. Och det var i samband med att det fanns sådana där leksakspass, så fanns det även leksakspassstämplar, så att man kunde åka runt dem. De hade tyvärr ett fast datum i sig som var typ från 90 och framåt ungefär, men det gick att skära bort med en liten skalpell.
Ja, jag är ju sån där som lever i verkligheten till min familjs förtret. Kommer jag till en spännande land så tjatar jag alltid till med en stämpelpasset och sura passstämplarna då.
Ja, det är ingen som vill ge dem längre.
Nej, för fasen, när man var i Afrika så fick man ju för fasen 3 sidor med stämplar.
Mm.
Men när man kommer till Tyskland och vill ha en stämpel i passet och man är 34 bast eller 54 bast, så blir de inte lika imponerade längre.
Nej. Den lilla passstämpeln som vi överskickade var en grej för de som backade på lyxnivån. Eller på business class som vi kallar den för.
Det som var så här lilla bok.
Oh ja. Mm. Ska vi se, gear cards har jag nämnt. Det är alltså kort med 55 eller 54 stycken, det är praktiken med, vet du, 54 prylar. De är dubbelsidiga, så på ena sidan är på engelska och på andra sidan är på franska. För vi försöker även ge ut det här på franska.
Hur går det?
Det går ganska bra. Jag har hört att PDF:en ska komma vilken dag som helst från Arcane Asylum Publishing som ger ut den franska utgåvan. Ska se, och så är det även kartsätten. Det finns 2 stycken, ett med kartor över London, Paris, Bryssel och Berlin på ena sidan och en världskarta på andra sidan. Och ett annat sätt med ritningar som tillhör äventyret som vi också gav ut. Ja, och om man då ställde upp i Kickstarten och fundade den så fick man även med ett medlemskort för vårt fiktiva flygbolag Air Majestic. Och även en vinylficka för att ta typ pass och flygbiljetter i.
Fantastiskt. Det är underbart.
Mm. Det är mycket spännande små prylar. Vad är det på gång här? För som sagt var det... Jag har sett att du håller på att finputsa på lite nya äventyr. Eller vad är det som ligger i pipen?
Mm, i pipen ligger dels det här äventyret som jag kommer att spela. Och dels också de andra quickstart-scenarierna som vi har lovat att ge ut. Som heter Fabulous, som kommer ta sig till England och musikscenen där.
Och är det Gabriel som har skrivit det, va?
Det är Gabriel som har skrivit det. Och det andra är det kvaddade totalt under speltesten, så jag får skriva om.
Jaha, hur gick det till då? Att det lirar inte? Eller det
lirade inte, spelare? Det var en väldigt dålig indelning och en väldigt dålig mittdel på det. Men tanken var där att det skulle handla om Mona Lisa på Louvren. Men ja, jag får skriva om det.
Jaha.
Men sen i framtiden
finns det fortfarande kvar, så det är ju nu.
Ja. Sen så kommer det ju framtida äventyrsböcker också. De 2 närmaste kommer förmodligen heta The Ghost Knight, som en skräckstory. Eller en liten spökhistoria i ett slott någonstans i ett centraleuropeiskt land. Och det andra är The Great Champagne Gallop, som är en fars om arv och olidliga släktingar och champagne.
Mm. Mm. Får man köra sådana, Fredrik? Lyxbilar.
Mm.
Lyxbil. Champagne på kortet.
Mm. Citroën.
Så. Har ni hittat era 5 gear kits?
Jag tror det.
Nej, jag har nog inte kommit dit än.
Ska vi gå igenom lite vad alla har valt för olika fördelar och nackdelar? Så där? Vill vi höra det? Eller ska vi...
Ja, men det kan vara kul att höra.
Mm.
Ska jag som sa det då få börja? Så.
Ja, det låter rimligt.
Du får outa dig.
Det brukar vara så. Så jag spelar ju den här boxaren då. Så mina abilities är boxer och sen så cheerful. Jag är ganska glad. Och mitt problem är att jag är lite crude. Det vill säga lite ohövlig också. Glad men ohövlig. Jag tyckte det var en bra kombination. Sen så...
Det låter lite som en haddock faktiskt.
Ja, lite så kanske.
Vi känner alla den personen.
Sen så mina gear kits, jag fick ju välja 4 som jag förstod det. Jag tog en cykel och sen så tog jag en kamera, för det fick man med. Och så fick jag välja 2 valfria, och då har jag ett första hjälpen-kit så jag kan plåstra om mig själv när jag boxas. Och sen så är han ju väldigt känd för att ha sina, alla sina pengar i sån här en gummisnodd i fickan. Så han tog gear kitet värd of cash, alltså pengar i
cash. En bunt med pengar.
Pengar jag fick, en bunt med pengar. Så. Det är typ alla hans besparingar kan jag tänka mig. Men det ger vissa fördelar ibland i det här spelet.
Ja, faktiskt.
Jag hittar inte Gearkits. Vad fasen jag hittar med dem då?
108.
Långt fram. 108. Du kan dem utan till. Sidorna. Det är nackdel när man sitter och gör layouten. Eller det är inte du som har gjort det. Boken.
Nej, det är Dan Allstrand som har gjort layouten på boken. Från Stockholm Kartell, och han försöker få in sitt namn i precis allt i Sverige just nu i rollspelsväg.
Verkligen. Ja, det är maffigt.
Är det någon annan som har petat igenom alla sina saker?
Jag har inte petat, alltså så här, jag har ju petat in 3 stycken som stod i karaktärsmallen, men sen om jag surfar iväg till sida 108. Här
bläddrar vi till 117 förresten, så har du hela listan där.
Ja, för det var en lista jag letade efter. Jag bara, här står det hur jag skapar kits, och det är skitcoolt, men det kan jag inte göra on the fly just nu.
Nej, men det är alla de kit i boken, det är de som finns på korten, eller finns det fler i boken?
Det finns fler i boken.
Ja.
Vi fick ingen jämfördelning så att det blev precis 54 i boken, utan det, eller multipel av 54.
Men kan man ta vilken gearkit som helst, eller var det som var öronmärkta för olika?
Inom rimliga gränser.
En musiker kanske tar en assault rifle till exempel.
Till exempel.
Men ett gitarrfodral har du i alla fall.
Det ska vi se.
Är du färdig, Maria eller Benjamin?
Ja.
Kunde vi ta några andra gear kits alltså, istället för de som stod förslagna?
Ja.
Man får 3 som står på templaten, och sen så får man välja 2 till.
Aha.
Så 5 totalt. Så jaha. Jag som tjuven då, jag får ju kikare, ficklampa och låsdyrkar. Och spontant så tänker jag förklädnadskit och smoking. Men jag funderar på ifall man eventuellt skulle ha en bil istället för något av det. Men ja.
Det låter ju jättebra.
Mm.
Kan man få ta något av de här andra, för man ska göra en som är sin signaturgrej. Kan man få ta någonting annat än de där 3 som var med på?
Ja, det tycker jag.
Får man välja till så. Ja.
Det kommer lite grann om det under finliret sen, men det prylar det ganska enkelt att byta ut.
De story points som står på gearen, är det någonting vad de kostar? Eller vad,
det om man vill skaffa dem under äventyret sen. Så just nu kan jag skita i dem.
Ja.
Då ska man bläddra fram det som kostar mest story points att ha från början.
Jag tror de flesta prylar kostar 2, så att
okay.
Så man inte man går in på WeirdTech, och det tycker jag inte tillåta just nu.
Nej.
Ja, men Henri borde ju kunna få sånt. Ja. Han är ju ändå ingenjör.
Ja, men Henri Bouchon, han har redan 5 stycken gear kits som jag nu kommer berätta om. Först kan jag berätta vad han blev för någon sorts person. Han har abilities curious och tech whiz, alltså nyfiken och en alltså ett teknikunder. Mm. Och komplikationen är oturlig, unlucky. Så han är liksom den som kommer snubbla ner för trappen och råka tappa den här glasskålen som vi ska ta någonstans.
Dupontarna helt enkelt.
Professor Kalkyls yngre bror.
Dupontarna.
Ja, men precis. Han är någon sorts blandning mellan...
Men du sa ju att du skulle vara nyfiken ingenjör, så vad har du för abilities då?
Ja, precis. Men och sen på gearboxen, höll jag på att säga, gearkitten, så har jag de tre som ingår, så att säga. Det är Mechanics Toolbox, Electronics Toolbox och Ham Radio Set. Och det här, alltså det är ett amatörradio-kit. Och det där är ju min signatur gear. Det är ju amatörradion som jag har liksom... Det är det jag sitter och roar mig med och busar med. Och sen har jag även en Crypto Machine och en film camera. Alltså en... vad heter det? En...
Kryptomaskin.
Svenska.
Krypteringsapparat och en filmkamera.
Tack. Kryptering. Tack.
Du sitter med en av de gamla Enigma-boxarna, vet du. Ja, hemma på kammaren.
Krypteringsmaskin och en filmkamera har jag. Och lite sådär tool, alltså verktygslådor med både mekaniska och elektroniska verktyg.
Mm.
Det ska nog gå bra, tänker jag, om jag inte snubblar ner för en trapp och tappar alltihop.
Olyckor händer så lätt.
Ja. Signaturutrustning borde snarare vara det här typ prototyp airbag för personligt bruk eller någonting.
Ja,
vad heter de här som man har över huvudet? Hövdingbjörn eller något.
Eller silvertejp.
Eller silvertejp.
Men det är väl sådana där mysterious gear, eller vad heter de, sa du, Christer?
Weird.
Sådana här gear som var out of bounds. Weird tech, ja, precis.
Silvertejp.
Ja. Nej. Det var Henri Bouchon i alla fall.
Hade Jean-Philippe några förmågor? Eller abilities och complications?
Jean-Philippe är en akrobat med sjätte sinne. För han är en kattburgare. Så har han komplikationen då att han är en kattburgare. Så att han är ju givetvis... han lider lite av ett väldigt, väldigt, väldigt starkt självförtroende. Så han är overconfident.
Mm.
Margot?
Ja, jag satt och gissade här lite grann på... Men man valde tre stycken från sin egen templates year, alltså. Mm.
Ska vi se, vad hade vi journalisten här?
Japp. Men då så, då har jag valt empathy och investigator.
Mm.
Det innebär att jag får slå om lite grann på skärm och bedra. Och investigate, att jag får slå om lite grann på undersökning och sånt ifall jag använder story points.
Mm.
Min komplikation är att jag är för ärlig. Och jag valde en forensic kit, tape recorder och en scooter. Scooter känns ju jättefranskt.
Mm.
Och min signaturgrej är den här tape recorden. Tänk att jag går och mumlar för mig själv och pratar in i den emellanåt också. Och sen valde jag en flashlight och en
kikare.
Kikare. Så. Ska vi berätta plot hooks också, eller?
Vi kommer till dem. Vi ska ta dem i grupp nämligen.
Mm.
Mm. Mm. Då har vi min karaktär som inte har fått namnen, så vi ja, det är den här musiken då. Han har ju då abilities då, artist, instance, musiken och famous. Kan vara bra. Han drar sig fortfarande med den drömmelsen då för den här jullåten då, som han kanske är så jättebekväm med, men den kan ju ha sina fördelar bland det. Och nej. Sen är han ju då complications, det är att han är ju jävligt känslig av sig, sensitive, så att han är ju en konstnärssjäl som kanske kan gå ner sig lite grann i sin kreativitet och känslighet.
Ah.
Men i det föds det kanske bra musik också.
Ja, man måste ha det lite jobbigt ibland.
Men gears i alla fall, musical instruments, musicals instrument, camera. Och en skoter fick han med på köpet där som sin egna. Sen är han ju faktiskt så att han gillar ju faktiskt att vandra i bergen och klättra. Så han är alpinistgear och så har han en rapier. Och den har han för att han hade den på ett skivomslag. Men den sålde bara i 48 exemplar den skivan. Så att, han var tvungen att ha den till någon annan nytta. Eller något. Ja.
En värja alltså, skivan. Eller tolkar jag rätt?
Ja, precis. Mm. Han kan nog inte hantera den, så att den har nog mycket nytta av.
Yes, då kommer vi till plot hooks. Och det finns 11 stycken och varje template har en lista på dem. Och den här grejen är att vi ska prata ihop oss om det, för att var och en av oss, eller var en av er snarare, får bara ha, måste ha unika plot hooks. Så de får inte överlappa. Och de som finns är Arch Enemy The Octopus. The Octopus är den här spelvärldens stora skurkar. Det är liksom de som är Specter i den här världen, eller Safir i Spiro. Vi har Do-Gooder. Man helt enkelt bara kan inte låta bli att hjälpa folk. Exile, att man blev utkastad från sitt hemland någon gång i tiden. Friends in High Places, när man har typ högt uppsatta kompisar som kan hjälpa till, men även typ ibland be om en tjänst. Eller tvinga en att göra det. Foreign, man är utländsk. I owe you, man är skyldig någon en stor tjänst, någon som man inte riktigt kan säga nej till. Vi har looking for a case, man letar efter någonting att undersöka. Det är ett fall att skriva om eller vet det, lösa. Looking for an adventure, man trivs helt enkelt inte på att sitta i sin kammare på i-hemmet, utan man vill ut på äventyr. Looking for the past, när man liksom är intresserad av historia och det förflutna. Media darling är helt enkelt att man är hela tiden i rampljuset, och vilket då kan leda till alla möjliga konstiga situationer. Och slutligen secret service, när man har en viss koppling till någon av de hemliga underrättelsetjänsterna i Europa. Och som sagt, ingen får ha samma av de här. Och man bör ha 2. Men det går bra med en också, men man måste ha minst en. En, gärna 2.
Jag har redan tanke på det. Är det någon annan som redan har det också?
Jag kan ta 4 in ifall alla andra är från Frankrike i alla fall.
Ja, men det tycker jag passar om jättebra.
Om vill vara utländsk så.
För jag har väl
som första
funderingen på Looking for Adventure. Som sagt, fjärde sonen till stort champagneimperium, har inte så mycket annat att göra. Så Looking for Adventure, eller möjligtvis Do-Gooder, är de som tjuven har, som jag tänker passar in bäst.
Mm, jag passar nog Do-Gooder bäst på. För jag har bara Looking for Adventure, for and Do-Gooder, I owe you. Så jag skulle gärna ta Do-Gooder.
Ja, men då tar jag, om jag tar Looking for Adventure, så kan du ta Do-Gooder då. Eller?
Yep.
Det är bara jag som blev chockad över att, va, har inte journalisten jakten på att breaka story liksom? Hallå?
Jag tror jag satte den på, vad heter den?
Detektiv kanske.
Polisen och på vigilant, på advokaten.
Men det är väl inte så hårt, Christer, vi kan välja lite.
Nej,
sådär.
Om, det går att flytta om.
Om journalister vill leta efter ett case, så kan det väl förgöra det.
Jag tar gärna Media Darling, så kanske då passar in lite gärna i det här.
Tycker jag.
I ljudetid.
Mm. Vi börjar ju närma oss jul här nu, börjar den jävla låten spelas igen.
Snälla, kan du inte sjunga en vers? Bara första versen. Kom igen.
Jag kan inte en ord franska, så jag får öva lite gärna. Hem och translata.
Kan inte någon ta ärkefienden Octopus?
Ja, men
Henri hänger ju löst och kunna så här, typ tjuvlyssnat sändningar och annat.
Ja, alltså precis, nu är det så här, va. Att Henri,
älskar den tonen.
Henri, han först och främst så har han looking for the past. Han lockas av historia och har liksom det, och hans lite så här nördintressen utöver tekniken så lockas han av historia och kan gärna liksom läsa böcker och gå på museum och sådär. Och fastna gärna i teknikhistoria och där kan det ja, dyka upp lite intressanta ämnen. Men sen har han ju under sin ofrivilliga signalspaning med amatörradion liksom hamnat i någon sorts kläm med Octopus. The Octopus. Ooh. Så han har Arch Enemy The Octopus.
Mm. Du har avslöjat dem någon gång kanske på någonting. Eller råkat störa deras hemliga sändningar.
Jag tror att det kanske var så att ja, i en sån här konsert sändning som han gjorde när han liksom tjuvsände en konsert ut på amatörradionätet så glitchade det in liksom lite av Octopus stora plan där på stadsradio.
Störde ut någon sån här nummerstation som de hade som för att kontakta hemliga agenter, som fick inte fram order i tid liksom, utan de fick bara höra på ja. Fredriks jullåt istället för honom igen där, liksom timme ut och timme in.
Och det här är ju liksom lite ofrivilligt, det var ju liksom inte meningen, men nu sitter han där i klistret och så är det Henri Bouchon.
Jag kan ta I owe you och vara skyldig en stor tjänst till dem som hjälpte mig att komma till Frankrike ifall jag blev smugglad över Medelhavet eller något sånt där.
Mm.
För att komma undan någon maffia eller vilka det var jag hade retat. Så.
Det var en svensk, vill ha den. Det var en svensk fiskare vid namn Roffe som satt med sin lilla eka.
Så kan det vara.
Ja men visst, vet du, det blir görbra, vet du. Jajamensan, går som fisken detta va. Hörru, vill du ha lite solsken? Nej, du är så trött på solsken där du kommer ifrån. Alltså, du vill väl bara ha lite regn. Jajamensan. Om du tittar under sitsen där så ska du se så att det, ifall det inte finns något som passar.
Ja. Tack, brorsan. Och hur backsnat det här? Nej, ja, jag måste lära mig lite slang, känner jag. Åh, svårt.
Ja, men det finns ett helt kapitel med massa olika svordomar på slutet.
Pascal Lorrain heter jag. Förresten, jag har hittat mitt namn. Pascal Lorrain.
Mm. Så Pascal och Margot och Jean-Philippe, vill ni ha en andra? Vill ni ha en andra plotthook?
Jag skulle ju kunna fundera ut en. Nu är ju både ärkefi alla inbrottstjuvens plotthook förslag är tagna i gruppen.
Men du kan väl ha vänner på högt uppsatta positioner, ja, för din familj.
Precis. Precis. Det skulle ju kunna vara en möjlig. Han skulle ju kunna vara i social exil också.
Social exil.
Hänger hemma på social exil, ja, i och med att som sagt han hänger inte hemma på godset, fast då får han ont om pengar, det är ju inget bra. Så Friends in High Places skulle ju absolut kunna funka.
Mm.
Finns det någon kvar här nu som man kan bita tag i? Jag har lyssnat ett halvt öra, men ni hade ett annat upp.
Exile tror jag inte tagen, och
Secret Service
är nog inte tagen.
Looking for a Case har inte.
Jag tänkte ta Looking for a Case.
Att jag trodde att den var självklart på att den fanns skriven under journalisten, men att den inte fanns där.
Men nu tänker jag ta den.
Ja, den är tagen.
Men jag tar då Secret Service kanske. För att fundera vilket land jag är Secret Service för.
Norska underrättelsetjänsten.
Ja. Tallefjante kampanja.
Kornan Gulberg.
Kornan. Nu tullar du med mig. Det är grejt.
Blir det en content warning för våra norska lyssnare innan?
Det är lugnt. Jag kan säga till honom innan han får chans att lyssna på det.
Vår enda norska lyssnare.
Ja, min kära norska vän. Så heter det faktiskt.
Ja, det är bra.
Han hjälpte mig byta däck på bilen här om dagen också. Det, så honom ska vi vara snälla mot.
Ja, det ska vi. Vi är inte så jättelångt från slutet nu. Det är lite småpyssel eller småputs om man vill göra det. I steg nummer 8 här, customize your character. Vad man kan göra då är att man kan byta ut en eller två skills från sin lista mot två stycken som inte står på listan, men som då får behålla samma värden. Man kan även flytta omkring värdena lite grann. Man kan öka en färdighet med 10 och minska en annan med 10. Och det kan man göra med två gånger. Och det innebär då, vill man så kan man då minska en med 20 och öka en annan med 20. Eller minska en med 20 och öka en två andra med 10 var. Kan man, eller hur man nu vill kombinera det.
Är minimum fortfarande 15 eller kan man gå under det?
Minimum är 15. Och maximum är 85. Sen efter, man ska även då, när man har flyttat de här färdigheterna, ska man kolla om vitality eller antalet språk ändras. Vitality kan ändras om man pillar på agility eller någon av sina vapenskills. Och languages kan ändras om man pillar på färdigheten languages förstås.
Fick man ta fler komplikationer?
Ja, det finns en möjlighet till det. Du kan ta en tredje ability, men då måste du också ta en andra complication.
Man kan inte bara ta en extra komplikation. Okej, jag ska kolla på abilities igen då.
Och pillat på gear kits har du ju gjort, så att det är också en sån möjlighet man har.
Mm. Men i min karaktär stod att jag hade två språk. Är det två språk utöver då, engelska och franska? Eller ja. Är det två? Ah.
Kan alla engelska och franska?
Alla kan engelska och franska.
Ryssland, är de dumma och elaka i det här spelet? Eller de finns inte i...
De är lite halvdumma och halvelaka. De är fortfarande bakom järnridån, men de är inte så där jätteelaka egentligen. Nej. Eller lite grann som Ryssland där i Bond-filmerna. Jag älskar den i slutet på synvinkeln. När Bond kastar ut hemliga kryptomaskinen över stupet och säger, det kallas för avspänning, kamrat. Ni har den inte och vi har den inte.
Vad har man i de andra språken? Är det också, jag har 65 till exempel i language nu. Är det modersmålet?
Nej, då har du två språk. Du har franska och engelska till att börja med. Något av dem borde vara ditt modersmål. Du kan kanske byta ut något mot dem. Har du 45 eller mer i languages så får du ett språk till. Och har du 65 eller mer i languages så får du två språk.
Ah.
Och sen finns det en ability som heter polyglott, som gör att man får ytterligare ett språk, så man kan komma upp i 5 språk tror jag från start.
Den här färdigheten vehicles, är det alla fordon liksom?
I stort sett.
Vad härligt.
Det kan sättas lite begränsningar, som till exempel att vet du, flygplan kan kräva att du behöver ha abilityn pilot också.
Jag vill ju bara köra till lastbil som jag sa, så att jag har väl jag bytte till med vehicles mot survival, men det är väl sak samma.
Men ryska ska jag kunna, Russian.
Haha.
Det kan komma kanske någon gång till användning, vem vet.
Ja, med Secret Service så bör det här lukta KGB eller GRU.
Ja, men det kanske ska vara en norsk spion. Lite lockande.
Så du har en hemlig radio, någon sån här gammal toppluva.
Så
du kopplar ihop med lusekoftan så kan du sända.
Gnugga för statens elektricitet.
Mina telemaxskidor, de är egentligen något helt annat.
Det är därför alltid stå med dem så här, så att de bara står rätt upp liksom. Din, ja,
men, folk trodde att det var för sponsringsavtalen, men nej då. Nej då.
Ja, men det är därför jag har de här alpinistkunskaperna. Det är varför jag är...
Okej. Jag plockade ner Meli till 35 och Vehicles till 35. Och så höjde jag skärm till 55 och Prestidigitation till 55.
Mm.
Det var förstås vidrigt uttalat, men du vet vad jag menar.
Mm. Ska vi se, vad hade du i, vet du, Meli sa du?
35.
Mm. Och Range Combat?
Det har jag fortfarande bara 15.
Och?
Utan det jag sänkte var Vehicles.
Okej. Okay. Då tror jag du ligger kvar på att det inte ändras så mycket.
Vitality.
Vitality.
Mm.
Vitality 5. Nej, det gör det inte. Du går ner på 4 faktiskt.
Okej, okay. Gör det.
Mm.
Jag tänker att min karaktär är inte den som är bäst på att slåss.
Mm.
Möjligtvis på att plocka på sig folks saker när de slår henne.
Och det funkar så att vitality är 4 om ingenting annat sägs. Om agility eller en av melee eller range combat är 45 eller mer så blir vitality 5. Om någon av den där är över 65 så blir vitality 6. Och om båda av det här, båda agility och en fight skill är över 65 så blir vitality 7.
Så om man inte pillar på någonting så är det det som står i templatesen, ja, som gäller då.
Precis.
Ja, ja. Ja, boxarna 7 i alla fall. Vill vi spela någon miniscen för kommande karaktär sådär? Eller är vi med pill?
Vi har lite kvar att göra också.
Okej, okay,
okej. Okay. Så
jag vill hoppa på det där abilities, extra ability. Mm. Och väljer helt enkelt old money.
Förstås.
Självklart. Jag kanske borde pilla lite så att jag ökar min credit från 15, men jag vet inte riktigt.
Credit är ju ungefär den mängden pengar som du har tillgängligt i plånboken nästan. Medan old money är
jag
ju...
vet, men jag bara tänker att han kanske ska ha lite mer än bara typ ungefär
utfattig. Old money är ju typ godskonst.
Credit, jag vet inte.
Och annat sånt där liksom som är inlåst så att man inte kan få loss det direkt.
Precis.
Och vad tänkte du då som ny nackdel då?
Taskigt lokalsinne. No sense of direction. Yes, jag kör. Jag kör. Jag ska nog ha en bil ändå. Alltså. Förklädningsgrejen kan nog... Jag får nog skippa den och så får jag ta en sportbil istället. Bara för att symbolisera att jag har pengar.
Det är ju lysande det här.
Story points hade man ingenting från början. Det får man, när man,
det får man 4 stycken när man börjar spela.
Mm.
Yep. Ska vi se lite design på karaktären i steg nummer 9. Typ hur man ser ut helt enkelt. Och då tanken att man tar fram några detaljer som man lätt känns igen på, så att som tecknaren alltid ritar på ens karaktär. Tintins lock i pannan till exempel, eller Spiros hisspojksuniform liksom. Dupontarnas mustascher och kostym och hatt liksom.
Hade du en sån lista eller det tar man fram själv?
Ja, sidan 35 finns en jättekul där man kan lista där man kan slå på. Och slumpar man fram behöver man inte vara så jävla petig. Passar det inte så väl något annat.
Kan jag sätta igång och slå 2 stycken?
Ja. Yep.
Nej, det blev ju 101. Nej, där. 86 och 15. Vad är det då?
86 är en tunn mustasch. Och
15 är en bushy mustasch.
Du kan byta ut bushy mustasch mot buskig ögonbryn istället.
Ungefär. Nej, men den är tunn på ena sidan och buskig på andra. Komplikation.
Det kan vara
minnesvärd.
Det kan vara bra när man då jagar. Då kan man bara vända andra sidan till och så har man en så känns man inte igen. Det är jag som har en buskig mustasch.
Tunn mustasch, absolut. Den köper jag.
Ja, jag slog på mina tärningar på bordet. Jag slog att trainers, det är väl alltså sportskor typ. Mm. Och sen så har han ju knäckt näsa, har vi sagt sen förut.
Ja.
Knäckt näsa och alltid, han går aldrig i några fin skor. Han går alltid i sina så, trainers då. Fanns det någon märken på den tiden? Kan det vara så här Bagheera? Kan man säga så här, att han alltid går i Bagheera-skor liksom?
Jag vet inte om det var ett märke då, men det var ungefär då det började komma.
65. Ja, men precis.
Måste var de här, vad hette de här i lumpen som var så jävla värdelösa? Det var Lion, vad hette de?
Ja, då hette nog Lion. Ja.
Söndag efter en kvart.
Jag måste googla träning.
Ska vi se, Henri Bouchon.
Mm. Henri Bouchon.
Men 33 är en handväska och 38 är hiking boots.
Ja, precis. Och han har även en yvig frisyr och runda glasögon. Han har liksom alltid en sån lite vild frisyr. Även när han fixar till den så tar det bara några minuter och sen står den så här åt alla håll.
Margot har vi 45, det är en lång kjol, och 48 är en militär keps.
Det känns som en konstig blandning faktiskt.
Ja.
Det känns som en serietidning.
Jag vill ha en basker.
Ja, men det är byt, inga problem. Ska vi se, Filip hade 54, som Filip 54 är överviktig, nej.
Jag valde bort den och tog tunt ansikte istället.
Inga problem. 85 hade vi inte den. Nej. Lårhöga socker.
Lårhöga socker.
Ja, men det kanske han har.
Sådana riktiga.
När han går i sina kortbyxor har han det.
Jämt.
Alltså okej, okay, jag brukar gå väldigt ofta i knähöga strumpor och kjol, va? Men lårhöga strumpor.
Han kanske har något problem med, vad heter det, åderbrock eller någonting som behöver liksom för att få upp blodtrycket.
Nej, det är inte riktigt rockigt.
Jag hoppas att ni får koll på den här anteckningarna på utseendet, för det hann inte jag med. Slutligen, den sista grejen i skapandet är hur ni möttes. Och det är på sidan 37. Och det börjar helt enkelt så att någon slår ett slag på den här tabellen, väljer ut en annan person och sen berättar hur de två personerna träffades på det stället. Och spinner en liten story om det. Den andra personen så slår en procenttärning och bestämmer hur de två första mötte den tredje som denna personen väljer då. Och så går man vidare så tills alla har blivit indragna.
Ska vi ha en parentes för Henri och Pascal? För det var ju ändå redan liksom... Det var ju nämnt någon fest i någon studio där någonstans, va? Eller ska det bara ha varit att de tangerade varandra för att senare faktiskt...
Men var låg studion?
Ja, men jag tänker att de enda som är där i spikat är väl Henri och Margot, kanske. Antar jag. För att vi är syskon.
Fast när bestämde de sig för att flytta ihop?
Ja, det är... Ja, just det. Ja, men då rullar vi lite...
Vem rullar det första slaget?
Benjamin.
Alltså, jag är ju ganska snabb på att slå tärningar, så att jag kan ju börja om ni vill.
Kör.
Så, då ska vi se. 22 står jag.
22, Dublin, Irland.
Vem har vi som skulle kunna tänkas ha varit i Irland? Ja, det är ju en världskänd julrockartist skulle jag tro.
Mm, ja. Yeah. Där på Guinness bryggeri, det var någon sån här spelning där, ja.
Mm.
Julkonsert.
Precis. Frågan är varför, hur träffades vi på sagda julkonsert backstage? Var det för att du satt och skämdes över att precis ha framfört din kända jullåt och Jean-Philippe helt enkelt var inne och tittade lite i kontorsmaterialen eller och sprang på varandra där på något vis?
Eller så var det så att du försökte sno min elgitarr och så trodde jag att du var en roddare, så jag blev jätteglad att du bar den. upp på scen.
Ja! Ja! Det blev inte alls som den här stöten hade tänkt sig.
Hoppsan, men ja, okej.
Okay. Sen där har du hängt med lite som roddare ibland.
Jo, men det är sant. Alltså, rock'n'roll-livet är ju ändå liksom, det är ju ganska äventyrligt.
Rock'n'roll.
Det passar ju en fjärde son till och icke-arvtagare till gamla pengar.
Och så gratis öl i logen.
Jo, men alltså det där med alltså, gratis dricka är väl lite så här, ja. Det finns ju hemma.
Mm. Sen att det var ena gaget när vi var i Dublin, det var en annan sak.
Ja, och alla vet vi hur de där både irländare och britter, de kan ju varken sin kolsyra eller sin alkohol.
Vad skriver man in detta? Är det Lisa Stamps kanske?
Ja, någonstans där bland anteckningar.
Mm. Kan väl funka.
Så.
Hur länge sedan? Ja, men det var ju strax efter den här musiken slog igenom. Det var nog för 3 år sedan den här jullåten blev en hit. Och då blev det strax där vi mellandagarna tror jag vi spelade den i Dublin. Tror jag.
Och Jean-Philippe han var ute på någon bara sån här allmän stökig Eurotrotter weekend för att ja, de var lite tjatiga där hemma. Han orkade inte hålla på med julklappar och grejer. Skulle han få en bil till i år eller? Sådär. Så han drog iväg lite, hoppade över pölen, han hoppade över en annan pöl och ja. Så hittade han det här.
Är det jag som slår nästa slag då?
Jep.
Ja.
Då ska vi se här och då har vi
76. Split Jugoslavien.
Oj, Split Jugoslavien.
Mm.
Jag tror ju att det är Martin B's karaktär som jag
Henri
eller visa.
Bouchon.
Ja, vi träffar dig Split. Och då det blir det en liten dispyt här, för den där låten vi spelade in den gången, den skulle ju aldrig släppts. Det var ju bara en fyllig grej. Mm. Och så bråkade vi lite grann om det, tror jag. Eller? Kan det vara så?
Så kan det nog vara. Och vad hela friden gjorde jag där då? Jag var... De kanske har något gammalt intressant... något på den här teknikhistoria-grenen liksom.
Ja, det är ju på Titotiden och Balkan, så det är mer av, vad heter det, i och för sig Split borde ha ett universitet någonstans, så det borde kunna funka också.
Mm. Det blir bra. Jag var på universitetet utbytesstudent en termin i Split.
Mm.
Och vad läste du?
Teknisk fysik.
Mm.
Civilingenjör.
Då så. Henri, vart tar du dig i vägen sen?
Jo. Henri beger sig till La Rochelle i France. Och i La Rochelle så mötte han ju upp med sin syster, stora syster, som kanske bodde i La Rochelle. Eller om, ja, hur kan det vara egentligen?
Mm, vad är det för ställe egentligen?
La Rochelle är på västkusten i Frankrike, vid Atlantkusten, och där finns det, förutom en massa vin och ost, så finns det även de gamla ubåtsbaserna från andra världskriget.
Ja, men då hade jag ju undersökt det här. Jag försökte skriva en artikel om hur det här fick tyvärr alldeles förfalla. För att inte man renoverade och såg till vårt kulturarv.
Mm, det är inte så mycket ert kulturarv som tyskarna, men okej då.
Och det var därför att du fick sålt den här artikeln.
Ja, den här fick jag inte sålt. Tyvärr, det var konstigt. Men jag fick väldigt mycket gott vin.
Mm.
Och jag tänker att jag åkte väl ut dit kanske på vägen hem, alltså när jag hade gjort den här terminen i Split, så var du i La Rochelle och så sågs vi där. Och det kanske var då vi bestämde att vi skulle kanske bo ihop kanske. Jag hade ingen plats att bo när jag kom hem från Split.
Var du inte utskickad för att hämta hem din syster då? Var hon inte fast där ute på någonting?
Så kan det vara kanske.
Och tog hjälp av Pascal och Jean-Philippe för att lokalisera henne. I och med att tanken är väl att hela
gruppen,
i och med att bollen rullar så går hela gruppen med liksom. Så att det är inte Henri och Margot som
utan det är hela gruppen
som Rochelle, utan det är allihopa som enhet som möts upp med ytterligare en individ. Så,
Så plötsligt får Henri för sig att leta upp sin syster och dra med allihopa iväg till La Rochelle.
Ja.
Men ska inte hon var ju någon slags knipa där då istället?
Ja, men det kan vara några otäcka tyskar, jag vet inte.
Nej, det var ju
först tyskar i basen.
Nej, förstås. Jag har ju mycket bättre. Nej, det funkar nog inte ändå. Men säkerligen var det någonting så där hemligt som du hade upptäckt där inne i basen som absolut ingen ville att någon annan skulle få reda på.
Mm.
Förslag. I och med att någon har ärkefiende.
Mm.
Var det en kidnappning? På grund av biologiska kopplingar? Eller? Jag vet inte.
Ska vi se, vad hade vi? Det var Henri, ja men... Kan det vara så här? Henri blev kidnappad av The Octopus efter den där förseelsen med den konstiga sändningen. Och Margot letade upp de andra personerna som hade setts hänga omkring med honom. Tillsammans hade de ett äventyr på att hitta honom. Och han hittades så småningom fasttejpad vid en stol någonstans in i ruinerna av ubåtsbasen i La Rochelle.
Ja, det verkar ju jättebra.
Det blir skitbra.
Det sista slaget är Margot som slår för att få in Josef.
85. Mexiko.
85 i Mexiko. Tijuana, Mexiko. Vad 17 gör ni där?
Det kan hända någonting efter den här kidnappningen. Om vi nu ska försöka få med oss allihopa.
Vad kan boxan göra i Mexiko? Jag kan ju köra lastbil och boxas. Det är väldigt enkelt sådär. Det blir kunnat, känner jag. Men ni kanske räddar mig i någon knipa. Jag har råkat få tag på någon last på min lastbil som jag lovat någon att köra. Som jag inte alls ville leverera för att det verkar lite för skumt liksom så.
Så varför vänder du till en bunt med konstiga fransmän då?
Nej, men de kanske var ju på spåren liksom. De kanske spårade den här lasten och lyckades rädda mig från den här kriminella organisationen som på något sätt hade fått mig att köra den här lasten.
Det var ju Octopus kriminella organisationen. Det måste ju vara samma. Vi måste ha hittat ett spår när vi fritog Henry som tog oss till Mexiko. Och när vi kom fram där vi trodde att vi skulle hitta Octopus så var det ju tomt. Det enda så var en nedslagen boxare.
Nedslagen?
Ja, blodig.
Bakifrån självfallet. Mm-hmm. I bakhuvudet.
Men vi har tagit hand om dig.
Han var instoppad i en piñata.
Med samma tejp som Henri var tejpad med i La Rochelle.
Ja.
Gud vad fjantigt.
Så var det.
Det är väl härligt.
Jag kan tänka mig ifall att jag kan ha varit lite mer i den här kriminella organisationen, men ni övertagade mig liksom att gå ur den sådär och att det inte var rätt sådär. För jag har kanske lite svag moralisk kompass egentligen.
Eller så var det så att du behövde pengarna.
Ja, typ.
Nej, förstås. Det var ju helt... Ska se, vad var det du hade? IOU, det var lite dumt.
Men det kan vi väl byta ifall det passar bättre. Men...
Nej, för annars hade det kunnat vara helt enkelt att det var så du kom ifrån Algeriet. Gick med i The Octopus.
Ja, men så kan det väl vara. Jag kan få vara skyldig Octopusen. Liksom.
Det hade ju varit en underbart klurig grej alltså.
Det behöver vi ju inte prata högt om, Christer. jag kom från Algeriet genom att gå med i Octopus och körde lastbil i Tijuana, Mexiko och smuggla saker in i USA helt enkelt. Men ville från det där och ni när ni slog till mot Octopus så, så bytte jag snabbt sida.
Tog av den lila kepsen.
Ja, precis.
De bara lämnade kvar dig.
Det kommer inte att lita på. Det kommer inte att lita på.
Inte bra.
Du ska nog få igen din skurk, din lymmel, din förrädare.
Det var inte så arg. Det var inte så arg, brorsan.
Men det här tycker jag låter jättekul.
Inte mitt fel.
Tycker jag låter jättekul.
Men så vad var det som gjorde att han bytte sida då? När han träffade oss andra?
Men ja, det är bara skön den lastbilen, vet du, kompis. Och man märker att det är så inga bra saker och man får lite, du vet, man ångrar sig lite. Man vill liksom säga, nej, det känns inte rätt. Det
blev han lite starstruck över Pascal? Sådär, och,
ja, nej, men så kommer ni och berättar hur att det här är fel. Och man, nej, men det förstår väl jag också liksom. Och så kan jag hjälpa er lite mot att jag får liksom en lya och slagga i och sådär, du vet.
Perfekt.
Tycker jag.
Vilket gäng.
Vilket underbart gäng alltså.
Ni vet, man vill ju inte dra en volta, så man liksom, det är bättre att gå med på rätta sidan. Så.
Jag tycker vi ger honom en chans. Han verkar väldigt pålitlig.
man gör sitt bästa, syra. Man gör sitt bästa, det gör man ju.
Jag är inte någon sjuksyster.
Nej. Förlåt. Mitt fel.
Men du kunde köra bil, sa du. Man vet aldrig när man kan behöva en kompis i en bil som fortfarande står igång redo att åka iväg. Om man hastigt måste lämna ett hus.
Kör turnébuss.
Jag kan köra buss, jag kan köra långtradare, jag kan köra det mesta. Ge mig en ratt bara så kör jag. Ska du baxa någonting så kan jag köra, det är lugnt.
Ja, men en Renault RX62, det är inte en buss eller en lastbil, det är en finsträngat instrument.
Jättefint. Jättefina grejen. Perfekt.
Oui, oui!
Du har lyssnat på ett avsnitt av Gestalt och vår julspecial 2021. Vi har spelat The Troubleshooters, utgivet av Helmgast och designat av Christer Sundelin, som även har varit vår spelledare. Musiken i avsnittet är gjord av Kevin MacLeod. God jul och gott nytt år önskar vi i Gestalt-gänget. På återhörande inom